Och välkomna till en podd om allt, ett mentalt äventyr. Och idag kanske äventyrligare än någonsin. Vi ska ge oss ut på världsscenen som Cirque du Soleil. Vi ska sno klockor och vi ska lista ut. Vad är det någon tänker som lyckas med det här? Vad är det för states? Vad är det för kompetens? Vad är det för kunskaper? Och hur får man skickligheten? Jag lämnar över till min kollega Fredrik Presto.
Ja, för idag har vi med oss en mycket speciell gäst. Bekant till både mig och Ulf. Också god vän till mig sedan 20 år tror jag. Micke Halvarsson, välkommen.
Tack så jättemycket. Kul att vara här.
När jag berättar om dig så brukar jag säga att jag är faktiskt väldigt god vän med världens bästa ficktjuv.
Det kan jag tänka mig ett bra sån här som har inte för mycket frågor vad det innebär.
Det var faktiskt så att jag fick höra talas om dig också. Jag kände dig både genom Fredrik och Torsten Andreasen i Gycklagruppen. Men just att när man får höra liksom världens bästa ficktjuv, då tänker man, shit, sitter han på kåken?
Ja. Jag förstår. Ja, och det roliga med dig, Fredrik, är ju faktiskt att du var en av de första jag lärde mig att ficktjuva på faktiskt.
Ja, just det. Precis. Det var ju så här att vi har ett gemensamt intresse i grunden, och det är trolleri.
Och egentligen så kan man väl säga att, för jag kan tänka mig att de här våra lyssnare just nu undrar vad ficktjuveri eller världens ficktjuveri egentligen gör. Att man får en bild av att jag går runt på gatan och snor saker av folk. Och
det är ju den har jag fortfarande. Tills jag såg YouTube-klippen. Men för dig som lyssnar på det här nu och undrar vad i herrans namn håller vi på med? Då är det så här, Fredrik och jag har suttit i åratal och tittat på hur funkar dels mentala tillstånd och hur funkar kompetenser. För ett mentalt tillstånd är en del av en kompetens. Så vi har bjudit hit Micke Halvarsson som är en av världens bästa ficktjuvar som faktiskt uppträder med detta på Cirque du Soleil och andra ställen. Alltså världskänd ficktjuv. Då hamnar man inte på kåken, utan då får man beröm och belöningar och pengar istället.
Och applåder.
Och applåder, ovationer stående efter varje tjuveri. Så att vi tänkte kolla med Micke dels hur han börjar, dels hur det funkar och vad är det för states och vad är det som gör att han blir så bra på det han gör genom vår modell. Som då handlar om kompetensdesign med beteendekompassen.
Och när vi pratar om kompetens så pratar vi då det vi kallar för ytkompetens, och det är så man måste börja. Så om vi går tillbaka där, Micke, när du och jag satt ofta på Jolo, en krog i Stockholm, och jag hade på mig en klocka.
Ja, som du inte fick ha på dig så länge, för jag snodde den om och om igen från dig. Nej, det är ju så här att både du och jag, Fredrik, höll ju på och hitta olika former av inriktningar inom begreppet trolleri som är vårt stora intresse och bas. Och att sno en klocka eller något annat föremål från andra människor utan att de märker det är ju någonting som egentligen är ganska gammal historisk varietétradition. Men det är verkligen en ska jag säga, kunskap som är lättare sagt än gjord. Det gäller. Vad man behöver göra är egentligen att man måste ta ett föremål utan att någon märker det från den. Men det handlar mycket om fingerfärdighet och teknik, men minst lika mycket om att vara så, att våga. Att helt enkelt aldrig tveka i det man gör. Så mycket handlar om att hitta ett mentalt tillstånd där man helt enkelt inte tvekar. För det är egentligen det viktigaste. Om jag till exempel ska sno en klocka utav dig utan att du märker det, så är det mycket att inte tveka i rörelsen.
Men det handlar också om, och där tror jag en grej som, för själva storyn är, du gjorde några ficktjuverinummer som du filmade och sen lade ut på nätet. Och sen fick du ett mail från Cirque du Soleil.
Från Cirque du Soleil, världens största produktionsbolag av shower. Egentligen är ju det här, det blev en otrolig förändring för mig. Därför att det började med att jag fick ett mejl från Cirque du Soleil där de skrev att vi letar efter en skådespelare som kan spela vår ficktjuv i en av våra stora produktioner som vi planerar. Och vi skulle vilja att du skickar in ditt material. Och jag kan säga att till att börja med, jag trodde ju inte att det var på riktigt. Jag trodde ju att det här var ett massmail som hade skickats ut till miljoner olika.
Alltså spam.
Ja, i stort sett. Massvis med artister.
Ett Nigeria-brev från Cirque du Soleil.
Någonting i den stilen. Så jag la det här åt sidan och gjorde ingenting mycket åt det. Men sen efter en vecka så ringde telefonen. Och då var det från Montreal. Var det en röst som frågade mig så här. varför har du inte skickat in ditt material? Och det var först då jag började inse att det satt folk på andra sidan jorden och väntade på att jag skulle skicka mitt ficktjuverimaterial.
Men grejen var också, vad jag tror, rätta mig fel, men en av största anledningarna till att de blev intresserade av just dig, för det här med att kunna ficktjuveri på scen, det finns flera som kan, men väldigt få var särskilt artistiska i det de gjorde. Och du var ändå någon så här, vad ska man säga, estradör...
Kunskap.
Ja, precis.
Ja, anledningen till att jag fick det här jobbet, jag fick det ju inte direkt över mejl, utan det började med att vi fick en kontakt. Och det här innebar ju att jag fick flyga till Montreal och så fick jag vara med i olika auditions, kan man beskriva det för, under en längre period innan jag blev signad för rollen. Men visst, de hade pratat med och haft kontakt med flera andra ficktjuveriartister runt om i världen. Och bland annat en känd ficktjuveriartist som heter Apollo Robbins.
Just det.
Fantastiskt duktig ficktjuveriartist. Men just när man står på en så pass stor scen som man gör i en Cirque du Soleil-föreställning, man har ju ungefär mellan 2,5-3 000 personer framför sig, så handlar det minst lika mycket om att hantera det tekniska i ficktjuveriet som att kunna spela en roll och nå ut till publiken.
Så att från början så sitter ni på ett café och du kommer på, vänta nu kan jag lära mig att sno en klocka. Ja. Då handlar det om kunskap dels. Vad är det för kunskap jag behöver för att kunna sno en klocka? För vi brukar säga att det är tre saker som är ytkompetens. Det är kunskapen om det som ska göras, informationen man behöver för att kunna prova. Och sen så är det om det behövs resurser, det vill säga behöver du några speciella verktyg eller är det bara fingerfärdighet? En del saker kräver verktyg då. Och det här misstänker jag att det inte gör det. Stämmer det? Du behöver inte avslöja några hemligheter.
Det kräver fingerfärdighet, ja. Och det kräver en kunskap i hur man gör, hur man knäpper upp ett spänne på en klocka, ja, till exempel.
Men har du verktyg också, alltså utrustning som du behöver applicera för att kunna göra detta?
Nej, utan det är, den enda utrustningen är jag själv.
Just det, så resurser är du själv, kunskap är hur man gör och sen så skickligheten behöver byggas upp. Och det kallar vi för ytkompetens då, det vill säga en idé om vad man behöver lära sig. Mm. Och sen menar vi att om man då övar upp skickligheten så handlar det om att man är i rätt sinnestillstånd, det vill säga att man inte tvekar som du sa, och att man bygger en erfarenhet som gör att man får skickligheten. Mm. Och om då målet är att jag ska klara det här eller målet är att jag ska underhålla publiken, så är det två olika mål. Så Apollo, han kanske hade målet, jag ska lyckas fixa det här, men kanske inte tänkt igenom den andra skickligheten som är skickligheten, jag ska också underhålla en publik och nå fram och få det här att se kul ut för alla. Och det menar vi i djupkompetensen.
Jag förstår. Jag kan säga för min del, jag kan säga en stor del av min drivkraft är också att jag alltid har varit så pass intresserad av skådespeleri. Så att jag kan säga att min inre drivkraft i arbetet, långt innan Cirque du Soleil kontaktade mig, var att skapa inte bara det mest fascinerande ficktjuverinumret tekniskt, utan det framförallt skulle vara ett nummer som var ett riktigt bra scennummer. Så jag kan säga så att jag tror att när jag pratar om mitt nummer som jag utvecklade, så är det dels tekniken att kunna ta saker utan att folk märker det, men minst lika mycket hur ska jag ta saker så att det blir roligt, så att det blir underhållande, så att det får en rytm, så att det kan nå ut, så att det kan beröra på djupet.
Gäller inte det nästan allt trolleri? Alltså om vi bara tar trolleri som genre, är inte det liksom att det finns hur många trick som helst som är standard som väldigt många gör, men en del gör dem så jävla bra och roligt och i ett sammanhang där det blir underhållande. Och i andra fall så är det bara, jaha, där försvann det där kortet.
Jo, men visst är det så. Och ibland är det ju inte rättvist på det sättet att det är inte alltid att det mest, ska vi säga, svåra tricket att göra är det mest imponerande. Det kan i många sammanhang vara att du gör faktiskt någonting som är ganska enkelt, men det berör väldigt starkt. Men så är det ju väl också inom musik.
Så är det.
Ja.
Fast musik är ju också det. Där en del underhåller genom sitt showmanship mer än, jag ska inte säga kvaliteten, men komplexiteten på musiken. Och en del musicerar med ryggen mot publiken och själva musiken. Så att det är olika kanaler man når publiken på. Underhållskanalen genom ögonen eller ljudkanalen genom musik. För musikens kvalitet är ju själva den ljudbärande om man bara tittar på det musikaliska.
Men Micke, är det inte så, jag tror du har sagt någon gång, jag vet inte om det stämmer, att när du står på scenen, du ser dig själv genom publikens ögon?
Ja, jo, men jag har ju massa olika, ska jag säga, trick som jag tar mig till innan jag gör en föreställning.
Lyssna noga nu, för att nu får jag alltså Micke Halvarssons tips. Du stänger av den här podden och är plötsligt en av världens bästa ficktjuvar, jag lovar.
Ja. Nej, jag kan berätta, det här är, ska vi säga, de viktigaste tricken inför en föreställning. Det är egentligen att mentalt förbereda mig på föreställningen. Jag brukar ofta börja rent innan föreställningen överhuvudtaget och innan publiken kommer. Då handlar det om att göra sig vän med rummet överhuvudtaget. Att jag brukar gå runt i teatern och känna på scenrummet och känna på scenen. Och föreställa mig lite grann hur föreställningen kan komma att se ut. Och framförallt bli vän med scenen, trappan upp till scenen, var de olika sittplatserna är. Så att jag på något sätt matar in i min kropp var allting är.
Brukar du sätta dig på olika platser i salongen eller morsa, låtsas morsa på folk i olika stolar?
Jag har hört att det finns vissa som gör låtsas morsa. Det gör jag inte.
Men däremot, inga namn.
Så, jag tror att det faktiskt är du, Fredrik.
Ja, det är jag. Brukar göra.
Ja. Jag gör också det.
Ja, vad roligt. Vad roligt. Jag har inte gjort så. Däremot så går jag runt och sätter mig på olika platser och ser scenen från olika vinklar.
Kort liksom, tvärsnitt här. Så det här pratar vi alltså om att här är en teknik att skapa en känsla. Det här är en teknik man kan läsa sig till eller bara höra på en podd. Om du ska göra en föreläsning, om du ska underhålla, gå in i lokalen och sätt dig i publikens stol så att du ser det från deras ögon. Och med hjälp av det skapar du både en målbild och ett perspektiv och en känsla. Så att man skapar ett mentalt tillstånd genom tekniken. Det går alltså med andra ord att lära sig att hamna i det här fantastiska Halvarsson-tillståndet som vi kallar det från och med nu.
Jo, men det är oerhört användbart. För det är just att börja med att försöka, hur kommer publiken att uppfatta scenen och rummet när de kommer in? Och det är väldigt viktig kunskap att ha med sig inför ens entré. Men sen så kommer man till nästa stadie och det är väl egentligen när publiken börjar anlända. Då jag är en tjuvkikare. Jag tjuvkikar alltid på publiken och älskar den här typen av teater där det finns små titthål som man kan titta på hur folk ser ut. Och du kan väl egentligen se om jag kan både se vad de gör, hur de ser ut, ser de glada ut, ser de ledsna ut. Försöka läsa av vad det är för personlighetstyper och ibland kanske till och med höra vad de säger till varandra.
Klockar du något av det de säger och nämner från scen sen för att visa att du kan lite om dem?
Inte information, det gör jag inte. Däremot så plockar jag framförallt stämning. Jag känner att det är viktigt att kunna gå in och göra entré mot publiken och veta om vad de är för slags stämning. Och det kan jag plocka om det är det så att det är en publik där många verkar känna varandra eller verkar vara människor som är glada. Jag försöker få någon slags magkänsla över hur publiken är.
Och där är vi återigen inne på teknik. Med andra ord, steg två, Micke ställer sig och tittar på publiken, tunar in på deras situation, ser om det finns någonting som går att använda. Och sen magkänslan, då är vi tillbaka att använda tekniken för att skapa intuition, för att skapa ett state.
Jag vill ju ofta skapa illusionen också i min föreställning av att saker och ting ibland är mer slump än vad de är, kan jag avslöja. Ja. Och det gör ju att jag till exempel vet att publiken kommer att uppfatta det som att jag spontant drar ett skämt med någon i publiken eller att jag går ut och skojar med någon vid ett visst tillfälle. Men vissa av de här sakerna är rent improviserade och vissa saker är faktiskt förberedda. Så att det finns också så att jag ser ut vissa människor i förväg och tänker så här, den här mannen med mustaschen där, han ser ut som en öppen och glad person. Han skulle jag kunna göra det här roliga öppningsskämtet med. Och jag skulle, så att jag hittar lite folk innan som jag tror är open-minded för att bli underhållna och kanske skojade personligt med.
Är det både och eller antingen eller att de här sakerna som verkar improviserade fast är genomtänkta, har det börjat som någonting du improviserade och sen det här funkade bra? Eller har du tänkt ut det i förväg?
Det är lite både och. Oftast är det ju så att jag har improviserat fram från början. Det kan vara till exempel att jag hade en person på scenen som hade mustasch till exempel på sig. Och så märkte jag att jag kunde göra någonting som blev väldigt roligt eller bra. Och då vill jag ju behålla den möjligheten. Och om jag då till exempel ser att på tredje raden nära gången så sitter det just en person med mustasch. Då kan jag utnyttja att jag faktiskt ser till att plocka upp honom på scenen just för att han har en mustasch.
För där är ju också att våga improvisera, så måste du vara i ett bra sinnestillstånd där du känner dig säker på det du gör. Mm. Och jag vet inte hur många tusen föreställningar jag har gjort vid det här laget, men efter några tusen så kommer ju den erfarenheten i alla fall.
Absolut. Och jag har ju gjort, som du säger, jag har gjort flera tusen föreställningar. Jag har faktiskt slutat räkna hur många jag har gjort. Men framförallt när jag turnerade med Cirque du Soleil i Nordamerika, där vi spelade drygt 1500 föreställningar, åtminstone av samma föreställning, så blev det ju så att jag blev nästan mer van att göra föreställningen än övriga livet.
En vanföreställning?
Ja, men, att improvisera på scen blev nästan mer det var mest vanligt att göra, mer än allt annat. Men nu glömde jag bort frågan här bara.
Nej, men vad jag tänkte är att nå punkten där man vågar improvisera, så krävs det erfarenhet och ett bra mentalt tillstånd där du känner dig trygg i det du gör.
Ja.
Och sen den här, för att inbryta in där också, eftersom vi hela tiden försöker komma tillbaka till någon slags modell som folk kan ta med sig. Och där är ju modellen då att det här är ju en loop som går. Från början så sitter du på kaféet och tänker, jag har hört att man kan slå en klocka. Jag har läst på hur man skulle kunna göra det, nu vill jag testa. Jag måste våga, jag hittar färdigheten. Jag börjar få den här ytkompetensen som är informationen eller kunskapen om hur det går till. Samtidigt börjar du intuitivt bygga upp en djupkompetens som är ett state där du märker att det här funkar bättre i. Och så börjar du skapa erfarenhet när du väl får det här stora jobbet och börjar tänka hur du ser på stolarna, hur du ser på publiken. Då börjar du använda medvetna eller omedvetna tekniker för att hamna i de här tillstånden, bom, 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 som du gör. Sen ger, vad Fredrik frågar nu, det är liksom när du börjar improvisera för att du vågar improvisera, för det är ju ett kriterium för att våga improvisera, då får du information som är, man skulle kunna titta ut folk i publiken med mustascher för att de är roliga att ha. Och då blir det en del, då blir din improvisation och din erfarenhet läggs till informationen om tekniken. Så skulle du lära ut det här, så skulle du eventuellt kanske säga till folk från början, det är bra att titta ut någon med en mustasch, för det brukar jag göra. Fast för dig växte det fram på vägen.
Ja, exakt. Var jag börjat, jag har ju börjat på många, det har ju kommit med erfarenhet och hur det har vuxit fram. Men jag ska faktiskt säga så här. Om man ser mitt nummer, nu har ni, tror jag, sett mitt nummer, men för den som inte har sett mitt nummer.
Vi lägger ut länk för de som inte har sett det, så att det står i på. Det är hysteriskt bra allting han gör.
Kort beskrivning av numret är att jag kommer inspringandes på scenen och publiken vet inte vad som ska hända. Jag plockar upp en åskådare i publiken som tror att han ska få vara med om ett trick med en gul boll. Han tror att han är med om det här tricket och får hålla i en gul boll. Det han inte ser och som resten av publiken får se är att det inte alls handlar om den gula bollen, utan att jag hela tiden snor hans saker utifrån hans fickor. Klockan från armen, plånbok, nycklar i fickorna. Och till slut, efter jag har snott allting, så snor jag till och med hans slips. Och det blir liksom finalen i numret.
Och det är helt galet att se faktiskt.
Tack.
Ja, men det är liksom att man bara tänker sig, en slips, hur i helvete? Och så, fast man ser det så fattar man inte.
Ja. Och att bygga ett sånt nummer har ju varit en utmaning. Därför att fortfarande, efter att jag har gjort flera tusen föreställningar med exakt det här numret, så är det ju så att jag inför varje föreställning vet inte vad som ska hända exakt. Och det här är något som jag har varit tvungen att bli van vid. Så innan min entré så står jag nästan alltid och tänker så här, vad har jag gett minne på? Det är faktiskt sant. Jag vet inte hur många gånger efter tusentals föreställningar som jag står inför entrén och tänker, hur ska jag klara det här? Men då har jag faktiskt en trygghet som jag har hittat, och det kommer från skådespeleriet. Men det är att jag tänker, ofta på engelska eftersom jag ofta jobbar på engelska, jag tänker så här, give them the character, tänker jag. Och det för mig är en mental trygghet. Därför jag vet att så länge jag kan spela min rollfigur på scenen så tänker jag att så får vad som helst hända. Så länge jag är kvar i min rollfigur, även om jag skulle tappa ett föremål, snubbla eller ta upp en person som visar sig vara inte alls bra på scen så jag får byta person. Så länge jag behåller min karaktär så kommer det fortfarande vara underhållande för publiken. De vet ju inte exakt hur numret ska se ut, de flesta. Så att, så länge, och där har jag min trygghet. Sen kan nästan vad som helst få hända. Och det ger mig gör att jag hamnar i ett mentalt tillstånd av avslappning. Där jag inte känner att jag har samma prestationskrav på mig, att jag måste lyckas.
Och i och med det så lyckas du?
Ja.
Och är du också i ett tillstånd av lekfullhet i sådana fall? Din karaktär låter ju som en lekfull karaktär.
Oh ja, absolut. Och det är ju den här lekfullheten som jag vet är det viktigaste. Och kanske också det viktigaste att jag behåller den för mig själv. Så att jag inte börjar bli för fokuserad på teknik till exempel. Därför det är då som händer kan låsa sig. Man kan tveka i sina rörelser. Mm. För att jag tänker för mycket på vad jag gör.
Ja, och där brukar vi säga att vi pratar om kompetensförmörkelse. Du har en kompetens, du har både erfarenheten, du har kunskapen, du har skickligheten. Om det krävs resurser, i det här fallet en gul boll, så har du det, för det är en resurs i det numret. Om du då har alla de bitarna på plats, det visar er en kompetensförmörkelse här, det är när du hamnar i ett state där du helt plötsligt blir självmedveten och inte längre är i din karaktär. Helt plötsligt så är du inte lekfull, du blir medveten om dina fingrar och de låser sig. Och ditt trick för att undvika kompetensförmörkelse är att du behåller dig i karaktären. Så länge du är i din karaktär så vet du att det är lugnt. Då håller du flytvästen på.
Exakt. Och mina viktigaste föremål att jobba med, det är ju, visst, det kan vara gul boll, det kan vara, men det är sen publiken. Och publikens, att jag har deras uppmärksamhet och hur jag styr den uppmärksamheten.
Där sa ju du gjorde ett seminarium för flera år sedan nu där du sa, också när du går ut i publiken så tar du med dig scenen.
Ja. Jag brukar få frågor när jag håller seminarier. Jag håller ibland seminarier om att hur man blir vän med att stå på en stor scen och ta in en stor publik. Och då får jag ofta frågor om hur man gör när man går ut i publiken för att behålla fokus. Och jag märkte på Cirque du Soleil, där man verkligen jobbar för en sån enorm publik, hur viktigt det är att fortfarande ha fokus även om du rör dig ut i publiken. Och jag brukar tänka mig att jag har som en följespott runt mig själv. Och den här följespotten blir som en slags scen som jag tar med mig ut i publiken. Så länge jag är i ljusets mitt så är det inte jag som går från scenen utan jag tar scenen med mig.
Precis. För det blir inte kul. Nu lämnar jag scenen och nu går jag hämta någon i publiken. Då tappar du ju showen.
Ja, då blir det en tom scen och det vill ingen titta på. Utan du måste flytta uppmärksamheten så att där du är det intressant att titta.
Och det är också det mentala tillståndet. Du befinner dig på scen. Det är det du säger. Att du tar med dig ditt på scen tillstånd i dig av scenen. Jag bara säga som en liten parentes där. En av de bästa mentorer jag har haft i scenframträdande är Clarence Frogman Henry, en legendarisk New Orleans-artist som gjorde en låt som heter But I Do bland annat och I Ain't Got No Home, som varit med i Forrest Gump. En rolig kille, han ser ut som fästgubben och superskärmig, och jag var kanske 18-19 när jag började spela med honom, och då säger han så här: du måste förstå en sak, för jag tyckte liksom fan, på scenen, du är helt makalös, men sen går du av scenen och så byter du ut din svettiga skjorta mot en ännu snyggare skjorta, vad menar du med det? Han sa att the show goes on. Så länge du är i rummet så har du scenen med dig. Du kliver inte av scenen så länge du är kvar. Du kan inte kliva av scenen och du börjar, ja det var roligt det där. Du börjar liksom byta karaktär helt och liksom bli någon annan. Utan för honom var det showbiz från det att publiken la ögonen på honom tills de slutar se honom. Särskilt när det är stora festivaler och sånt. Därför att det är många som kliver av och tar på sig joggingbyxorna och står och hinkar en öl i baren och säger något helt annat.
Ja.
En parentes, men ändå just det där, jag gillar det, därför att vad du gör är att du tar, det är lite samma sak, att komma ihåg att ta scenen med sig var man än är.
Ta scenen dit man kommer.
Ja. Precis, ta scenen dit man kommer. Nu snackar, här har vi ett state för livet.
Ja, som är lätt att komma ihåg.
Just det, ja. Life is a theater.
Och precis som du säger där, när du tog exemplet med som du beskrev Ulf här nu, det är också det att du behåller din karaktär även om... Ja. För att även om man, när man spelar... Vi spelar alltid en viss typ av teater även om den inte behöver vara så stark karaktär i våra framträdanden. Och att man tänker på att så länge man behåller sin karaktär så har man också... Så är man intressant för publiken. För det är egentligen det som är som performer man är rädd för. Det är så här, egentligen, om jag går till mig själv då. Vad skulle kunna hända? Vad är det för rädslor jag skulle kunna ha inför att gå på scenen? Det är så här, och tänk om det finns ingen i publiken som har någon slips som jag kan sno. Eller tänk om alla märker när jag försöker sno deras klockor. Och tänk om personen börjar bråka med mig på scenen. Det finns miljoner saker som kan hända. Men det värsta misstaget som kan hända egentligen... Det är ju inte det, utan det värsta som kan hända, det är ju att det inte blir underhållande.
Mm.
Så länge jag behåller min karaktär så kommer publiken i stort sett, vad som än händer, bli underhållen. Och där har jag en trygghet.
Då kan du göra någonting kul av, nu tror inte jag att det händer särskilt ofta, men om du skulle misslyckas med att sno en slips så kan det bli roligt i alla fall att du misslyckas för du har din karaktär.
Absolut. Och jag kan säga så här, om man ska säga frågan, händer det någonsin att folk märker att jag snor någonting från dem? Och inte så ofta, för ibland faktiskt förvånansvärt sällan. Men det händer ibland. Framförallt när jag har snort flera saker så kan det märkas att någon som nu märkte jag att det tog plånboken för andra gången. Och då brukar jag spela på det. Därför att det är ganska roligt egentligen när man uppnår det tillståndet. För då gäller det bara att ta in det och sälja det till publiken genom att säga det finns ju ingen möjlighet att sno utifrån den här personen. Han märker direkt om jag närmar sig honom. Det går inte att sno plånboken. Ser du, nu när jag försöker sno här så ryggar du tillbaka direkt och så spelar jag med det och publiken skrattar. Det han inte märker är att jag, samtidigt som jag skämtar om det här med att jag inte kan sno hans plånbok för att han märker och han verkligen är... så snor jag hans slips under tiden. Och då blir det ännu roligare.
Just det.
Men då har du med andra ord inte bara en plan A utan en plan B, en plan C, en plan D, en plan E. Ja. Som ligger som färdiga skript som bygger på din erfarenhet. Och om man bad dig sätta dig ner och beskriva det här så skulle du förmodligen rycka på, inte vet jag hur du gör, men många rycker på axlarna och tycker nej, men det hanterar man ju, liksom. Man använder det. Men egentligen så är det ganska mycket kunskap och skicklighet, alltså kunskap för alla de här olika situationerna. För att om man försöker göra en slags, om man tänker datalogik, man pratar att allting går att dra ner till ett program. Ett dataprogram som skulle göra vad du gör på scen skulle vara, om det här händer så gör vi det här istället, om det här händer så gör vi det här istället, if then. Det skulle bli ohyggligt komplext. Så det som verkar enkelt för dig bygger på jättemycket erfarenhet, men du har utvecklat det tack vare att du har varit nyfiken och velat underhålla hellre än att varit orolig för att misslyckas. Skulle man kunna säga så?
Så skulle man verkligen kunna säga. Och att jag egentligen... Jag tycker du gör en bra beskrivning. För om jag går till mig själv så skulle jag säga att jag fungerar som ett dataprogram som du beskriver. Och efter nästan varje föreställning där jag har improviserat och saker dykt upp och skett på grund av en slump, så brukar jag gå tillbaka efteråt och faktiskt analysera och säga vänta, hur kan jag antingen behålla det här improviserade tillståndet till nästa gång och planera in det? Eller hur kan jag liksom lägger det till en slags ryggsäck hos mig själv som gör att jag kan försöka slå på det nästa gång liknande situation sker.
Kan inte du berätta historien om du kommer ihåg den själv, lindansaren utan som frågade dig om inte du var rädd när du går upp på scenen?
Jo, det är faktiskt en sak som ger mig mycket perspektiv i mitt arbete. Därför att när jag stod på inför repetitionen av vår världspremiär på Cirque du Soleil i Montreal så var jag var otroligt nervös, vilket alla var. Det här var en jätteföreställning. Och jag var framförallt jättenervös på grund av mitt nummer därför att jag visste ju inte vad som skulle hända och jag kunde inte kontrollera riktigt vad som skulle hända. Och då stod jag då bakom scenen och där står en av världens främsta lindansare. Han går på lina högt över publiken. Och vi står och pratar och han ser att jag är lite nervös. Så jag frågar honom så här, jag har berättat att jag är nervös och frågar honom, men jag måste ställa frågan till dig som är så rutinerad lindansare. Hur gör du för att bli av med din nervositet när du är där 10 meter ovanför publiken och går på linan utan skyddsnät. Har du någonting du kan lära mig? Liksom, så här, för jag är så nervös hur jag ska göra. Han sa så här, nej, jag är inte av med min nervositet. Så jag är livrädd inför varje föreställning. Ramlar jag ner så dör jag, sa han. Ja. Och jag tänkte så här, det här är helt otroligt. Jag står och pratar med Vicente Quirós, världens i särklass främsta lindansare, som 10 kvällar i veckan ska stå och gå och springa ovanför publikens huvud på lina. Och han berättar för mig att han inte är nervös. Eller han berättar för mig att han är nervös och rädd för dö varje kväll. Ja. Jag får verkligen den här känslan att...
Han riskerar ju livet varje kväll.
Ja, han gör ju det. Och jag bara får perspektiv och inser att det här spelar ju roll hur det går för mig. Jag menar, det värsta som kan hända är att någon inte skrattar. Jag dör ju. så att jag brukar ha honom som ett mental person att tänka på.
Ja, du får bara
för att få perspektiv på vad jag håller på med. Ja.
Men då är det en mental resursperson. Så att genom att du förmodligen har ett helt omedvetet arkiv av mentala resurspersoner som är liksom, okej, jag känner mig orolig. Jag tar in lindansen. Vad är det värsta som kan hända? Ingen skrattar. Och så har du förmodligen fler sådana alternativpersoner du kan referera till på flyen. Oj, nu vart det inget bra här. Men då är jag som jag gjorde på det här tillfället, hämtar från dig själv en resurs. Eller så är jag som min kompis Fredrik. Han hade säkert sagt så här istället. Och så kan du hämta en resurs därifrån och improvisera för stunden. Så att tricket är ju att ha, dels bygga erfarenheter, dels ha resurser. Och om vi skulle försöka sammanfatta lite grann, för att jag känner att jag skulle kunna prata med dig om detta i ungefär 6 timmar till, för det är så superintressant och du har så galet mycket erfarenheter, och det är precis det vi pratar om, just det här med hur man bygger en kompetens, att man faktiskt målmedvetet och systematiskt till det som verkar så roligt och improviserat på scenen, så finns det jättemycket teknik, underlag, struktur, och just det här du säger att du efteråt sitter och analyserar. Det är något som kallas för AR, After Action Review, som amerikansk militär och idag svenska ledarskapsutbildningar innehåller, där man har kommit fram till att reflekterar du över någonting du just gjorde utan att gräma dig för att det gick bra eller dåligt, utan bara konstaterar de två frågorna. Vad lärde jag mig och hur kan jag använda det nästa gång? Tar man med sig det så ökar skickligheten man förfinar ungefär 20-25% jämfört med om man inte reflekterar. Så att du är ju verkligen superpro precis på alla sätt som alla påstår att man ska vara.
Okej, okay. Ja, vad bra.
Men det kan vara kul att få höra också.
Ja, det är skönt att veta. För jag, precis som du säger, min kunskap är ju mycket trial and error och att jag bara har kastat mig ut. Så att jag är ju självlärd på många sätt. Så att det är ju bra att det har lett till någonting, att det har lett rätt.
Men Fredrik, du och jag brukar diskutera det här att väldigt många som blir bra på någonting kastar sig ut. Det är mer just som Micke sa i början, att man inte tvekar, att man inte är rädd. Och att man inte tvekar att lägga ut den där videon på YouTube. Och att man inte tvekar att höra av sig till sökpersonal, att man inte tvekar att åka till Kanada. Och att man skaffar sig erfarenheter av andra mentala steg som man kan referera till. Men det här, sånt här är ju sånt som vi då menar att man kan överföra Mickes attityd till nästan vilket område som helst.
Och det är det vi kallar för att skapa states och ankra, kallas det för, att ta med sig. Det är det vi också precis har gjort ett webbinarium om och kommer göra till ganska snart.
Ett fritt webbinar där vem som helst kommer med och får lära sig grunderna.
Vi kommer ju att lägga ut också då i samband med podden en länk till när Micke gör sitt fixhybridnummer.
En länk till nästa webbinar också.
Och en länk till nästa webbinar kan jag lägga upp också. Och för dig som lyssnar nu, vill du kontakta oss så når oss på info@enpoddomalt.se.
Fråga om vad som helst.
Ja. Hur gör man när man snor en klocka? Så kontaktar vi Micke och så säger han det.
Exakt. Ja.
Ja, men stenkul.
Jätteroligt, Micke.
Jätteroligt att vara med.
Toppen att ha dig med.
Ja, jättekul.
Och det vore kul att höra också. Nu har vi liksom baklänges engineerat lite grann hur du tänker och gör. Vi har bara skrapat på ytan av hur en artist som verkligen står på världsscenerna tänker bakom. Och det är otroligt spännande. Så vi kanske får återknyta till dig lite längre fram och presentera dig med vår profilering av din kompetens. För det är det vi menar att vi kan göra. Vi kan alltså göra en profil över Halvarssons kompetenser som vi då kan visa för andra.
Ja, ja, jättegärna. Det vore jättespännande för mig själv att se.
Eller hur?
Mm, verkligen.
Stenskoj. Du som lyssnar, dela vidare, haka på webbinariet, kolla in Micke på YouTube, sno en klocka, gör något kul. Är det något mer vi vill säga, Fredrik?
Nej, det var väl exakt det faktiskt. Stort Micke. Tack till Micke.
Jätteroligt att vara med. Tack så jättemycket.
Det var underbart.